Välkomna goda vänner till ett nytt avsnitt av Offsides podcast här från källaren i Göteborg med mig Johan Orenius och min kollega och vän Anders Bengtsson. Var guldbaggegala igår kväll, såg du den?
Nej, jag vet inte hur intressant detta är, men jag ser ju fram emot, det är nästan det enda jag ser, tablå-tv. Agenda på söndagar och sen så ser jag Husdrömmar på SVT på måndag kväll 20.00. Jag bänkar mig 19.59, lagt barnen. Ni har en härlig timme framför mig. Och det är det guldbaggen istället, så programmet har utgått.
Ah, okej. Okay.
Men då stängde jag av tvn.
Ja, du blev inte kvar framför baggen.
Nej, det blev inte.
Även jag missade guldbaggegalan och det gör väl ingenting. Men man blir ju glad när man talar om film att vi har ju många gånger här återkommit då till Nyckeln till frihet. Mm. Det har liksom följt oss under våra många år med den här podden där vi väl tidigt sa att det var den överlägset vanligaste svaret på favoritfilm för svenska fotbollsspelare. Sen har väl du och jag sinsemellan då sagt att vi kanske får vinka adjö till det svaret nu för att det tillhör en generation som kanske lagt både skor och målvaktshandskar på hyllan. Men uppenbarligen då 25 år efter att den kom ut, eller 26
nu,
kom den 94,
ja.
Så hittade den nya spelare. Mm. Den har ju ofta använts i fotbollssammanhang som för att göra liknelser. Du vet att Pontus Wernbloom refererade ju till den i min intervju med honom. Mm. Att han, apropå att det skulle bli svårt att klara och ställa om till ett nytt liv när man lägger av med fotbollen, och en del i Nyckeln till frihet
är ju... Ska du spoila?
Ja, låt mig spoila. Är den här Brooks då, som har varit så länge innanför murarna att han är institutionaliserad och inte klarar ett liv utanför och hänger sig.
Just det.
Och Wernbloom skojar om att man kanske slutar som Brooks den dagen man är utanför den här fotbollsbubblan och hänger sig. Och du minns den här trevliga serien som David Squires gjorde, Guardians, vad kallar man honom?
Satirtecknare.
Som väl ägnar sig åt flera saker, men mycket fotboll då. Mm. Jag log mycket åt den när han då tog plotten i Nyckeln till frihet och applicerade den på Arsène Wenger. Mm. Att han skulle ha så svårt att lämna institutionen Arsenal och inte klara ett liv utanför Arsenal-murarna. Mm. Och han döpte väl den istället för The Shawshank Redemption heter den väl. Så heter den här The North Bank Redemption då, efter North Bank på Arsenals arena. Mm. Och man ser Wenger förgäves försöka hitta ett liv utanför fotboll. Han står och packar matkassar och sånt. Mm. Men så slutar det lyckligt då att han förenas med sin gamla kompis. I filmen är det ju då Tim Robbins och Morgan Freeman som förenas på en strand. Mm. Men med Wengers fall så är det ju maskotten då, Gunnosaurus.
Just.
Som väntar på honom och slipar en båt. Kanske någonstans på en strand i Mexiko.
Ja. David Squires, den som inte har koll på det. Det är, stundtals är det ju genialiskt.
Ja,
det är faktiskt det. Det är tips.
Högt och lågt. Men definitivt alltid värd att läsa. Mm. Men Nyckeln till frihet nu då, att den hittar en ny generation. Muamer Tankovic då.
Ja, precis. Han var då gäst i Olof Lunds podd och faktarutan var ju lite uppdaterad. Det piggar också upp. Så man kliver in i ett nytt år, ny podd, ny faktaruta i Lunds podd. Och en av frågorna var faktiskt då favoritfilm.
Jag kommer inte ihåg namnet på den, men det är en gubbe, han är i fängelset, man har fixat en tunnel.
Nyckeln till frihet.
Nyckeln till frihet, bra.
Ja, man måste älska Tankovic här.
Ja.
Det är en fantastisk summering.
Ja, det är ju det. Och det är också, man får ju också ge Olof Lund att han direkt fattar vad det är för film.
Det, nästa, det han säger då är, det är en gubbe, han är i fängelse, han har fixat en tunnel. Mm. Det är en gubbe, han är i fängelse, han har fixat en tunnel. Ja. Det är nästan som att de... Att det skulle vara ett sällskapsspel de spelar. Mm. Du vet sådana här, när man spelar i lag och så är det på tid, timglas.
Ja, precis. Man vänder det.
Ja, precis. Och så kanske det på 30 sekunder, hur många liksom, huvudstäder klarar du? Men här är det då, du ska säga en film, men du får inte säga namnet på någon skådespelare eller vad filmen heter.
Precis.
Och det är så att det är gubbe, han är i fängelse, han har fixat en tunnel, så här, nyckeln till frihet. Så här, så de väl...
Exakt så. Ja, men det är vi fastnade rätt länge i detta igår, du och jag, Johan. Vi satt och pratade om det här väldigt länge, just hur skickligheten är att han inte spoilar. Du har ju spoilat.
Ja,
nu har du ju spoilat.
Ja, jag är mycket sämre.
Handlingen i Nyckeln till frihet.
Jag har gjort. Ja.
Men Tankvist lyckas liksom dels förmedla verkligen nyckeln. Det är gubben liksom.
Det finns ju någon slags rytm här som är väldigt tilltalande också. Det är en gubbe, han är i fängelse, han har fixat en tunnel.
Ja, det är liksom fixat en tunnel. Så. Ja. Han är i fängelse, det väcker så många frågor. Sådär. Om man inte har sett Nyckeln till frihet så undrar man ju så. Ja,
vi får reda på att det är en gubbe.
Ja, det är en gubbe liksom. Ja. Och liksom, vad är det fängelse? Är det en plit? Är det en oskyldigt dömd? Är det en riktig liksom värsting? Vad händer i fängelset där liksom?
Ja, varför är han där?
Fixat en tunnel liksom, vad är det fixat? Kommer han lyckas rymma? Händer någonting i den här tunneln? Är tunneln liksom någon slags synonym för någonting annat? Det finns mycket där.
Ja, och ändå så blir den liksom lockande. Man har redan fått reda på att det här är ändå hans favoritfilm. Mm. Så om man inte känner till den så bör ju det vara någon slags garant för att den kanske är bra då.
Ja, tänk dig själv så här Johan, förlåt att jag avbryter, men om du hade varit intervjuad av Olof Lund och din favoritfilm hade varit Nyckel till frihet, du hade ju inte svarat så här, du hade försökt att vara lite...
Brodera ut
så där liksom pratat om det, liksom manlig vänskap, de finner tröst i varandra.
Ja, men och... kanske just institutionalisering och här finns också förtryck av svarta och segregering. Ja. Och...
Det finns upprättelse och sådana saker också.
Ja, precis, vad det egentligen vill säga, medan det egentligen är mycket bättre då med, det är en gubbe, han är i fängelse, han har fixat en tunnel.
Ja.
Det är ju något oerhört tilltalande med renheten där och allt som då... Allt onödigt som skalas bort. Mm. Något som man nästan kan inspireras av. Mm. Så har vi väl alla i livet att man har en massa saker i sitt liv som man gärna skulle vilja skala bort. Det kan ju vara allt ifrån att man rensar i sin garderob. Mm. Och att det är något skönt. Men jag vet inte om det är en myt eller om det stämmer. Men jag vet att det sa så när Obama var president. Att presidenten skulle slippa ta en massa onödiga val under arbetsdagarna. För han behövde ta... Ja, eller var det kostymer? Ska den ska vara mörkblå eller grå? Att det skulle inte väljas mellan 10 olika för att han skulle spara hjärnan till de riktigt viktiga besluten. Mm. Det kan man ju känna igen sig lite grann, även om man själv inte kommer bli någon president. Att det är nästan lättare om du kanske sitter på ett flygplan och så är det en långflygning du ska göra. Och sen kollar du vad de har för filmer där. Och så finns det 10 filmer. Då blir du väldigt glad om du hittar Point Break där kanske. Mm. Och så här, den vill jag se. Mm. Men om du hade suttit på Netflix och bläddrat bland 1000 filmer och Point Break är där, då skulle du vara mer tveksam till den, ja, tror jag. Så, ja, kanske, men jag kollar om jag hittar något bättre.
Ja, men det avskalar det där. Ja,
ja precis. Mm. Att det nästan är skönt då att det inte finns så himla mycket information. Mm. Och det kan ju vara alltså, hur du och jag jobbar. Vi ägnar oss väl åt att skala av rätt mycket när vi är ute och gör reportage. Mm. Alltså man försöker ta med saker som ska föra berättelsen framåt och inte brodera ut för mycket onödigt tjafs. I din arbetsbeskrivning, du trivs väldigt bra med ditt jobb, men jag gissar att du har saker med det som du gärna skulle skala bort.
Mm. Mm.
Kan du nämna något?
Det är väl till exempel transkriberingen.
Mm.
Den är inte rolig.
Nej.
Man har suttit och intervjuat Johan Arrhenius i 5 timmar så vet man att man ska skriva ut den här intervjun. Det är ju inte 5 timmar som det tar. Det tar ju en arbetsdag.
Mm.
Det är ju otroligt deprimerande att höra sin egen röst.
Ja. Mm. Ja, precis. Och säkert har du sådana grejer i privatlivet med
absolut.
Sysslor som du gärna skulle slippa och sådär.
Mm. Tömma diskmaskinen.
Ja.
Det är det tråkigaste jag vet.
Är det
i hemmet? Ja, det är det.
Det är väl något med att den är inte applicerbar på det här med 10 000 timmar. Man blir aldrig riktigt bättre på det, fast man har gjort det så brutalt många gånger.
Det var grunt fortfarande, öppna fel skåp. Nej, det är inte bra.
Man ser en väldigt dålig utveckling, eller den är helt platt, den kurvan. Men jag tänkte att även alltså Tankovic som fotbollsspelare kan ju applicera det här avskalade. Och har säkert gjort det i sin karriär också. Mm. Om man tänker sig Mohamed Tankovic då, väldigt bra teknik. Det svarar han väl tror jag i fakta utan på vad han har tränat mest på i sin karriär också. Mm. Teknik, det är ju inte förvånande. Han är ju en teknisk spelare. Han ju säkert har skalat av från att vara tidigt väldigt duktig med bollen och kunna trixa. Men att kunna skala av det som är onödigt med trixandet och använda sin fina teknik mer effektivt för att då kunna göra fler mål och fler assist och hamna i farliga lägen.
Mm.
Det är ju en slags avskalning också.
Mm.
Som ju även Zlatan ägnade sig åt Jag är väldigt förtjust i det citatet som jag tror nämns i hans bok, som Capello säger.
Ja. Banka skiten ur Ajax.
Ja, jag tror det är det. Ja. Jag ska banka Ajax ur kroppen på det, just det, säger han. Ja. Och det han syftar på där är ju då...
Sluta vara den här holländska typen av anfallare som ska alltid göra lite onödiga grejer. Utan fan, han skulle bli italiensk, han skulle bli cynisk, du ska bara bli liksom en målmaskin.
Ja, och det han egentligen, alltså minns man Zlatan från de tidiga Malmö-dagarna, så var han ju väldigt trixig där med. Och kanske ofta ute vid sidlinjen. Och det kunde ju vara någon kommentar kanske från Hasse Mattisson som sa att det inte alltid var så effektivt. Så det kanske inte var så typiskt holländskt, men det passade väl bra när Capello, för han ville ju jämföra honom med Van Basten då, som han hade jobbat med. Och så satt han ju då Zlatan, så som jag minns det från boken, framför en videofilm, va? Med bara en massa grymma avslut från just Van Basten från Milan-åren, gissar jag, som han skulle sitta och studera då, att sådär, du ska sluta vara den här cirkusartisten, du ska bli en av världens bästa strikers.
Lethal.
Ja, precis. Jag ska banka Ajax ur kroppen på dig. Det är en väldigt bra bild, och han lyckas ju med det, och han blir en av världens bästa avslutare. Trots, även om man har en rätt bra trollerilåda att kunna använda sig av då.
Så är det.
Det är ju en avskalning också.
Absolut. Men då när vi satt och var så himla inspirerade av Tankovic recension, eller ska man säga beskrivning av Nyckeln till frihet. Mm. Samtidigt som vi satt där så var det ju en breaking news. Det var nästan flashläge. Det rasslade till i våra telefoner.
Mm. Raljerar du nu?
Ja, lite. Men det var ju den här stora grejen, gårdagens stora grej i svensk fotboll. Nämligen då att det hade varit tjafs på Kaknäs.
Får jag säga att för mig var den stora grejen på morgonen faktiskt, så blev upprörd på riktigt, var när jag såg den här från Sveriges Radio om att det skulle öppnas för könstester. Apropå Caster Semenya. Som är
tabloidska snackisen. Var det
men jag ska komma till det var då att de tog ju sen lite ner det här förbundet. Det var ju återigen den här Hübinette som var ute och pratade lite. Och som, jag vet inte om han sa för mycket eller så, men för nyheten var först att de öppnade för könstester, att då vissa damspelare skulle kolla om de har för mycket testosteron, alltså liknande Caster Semenya, vilket jag har sagt flera gånger här i podden är en väg jag ogillar skarpt. Så jag blev faktiskt upprörd på riktigt där, men sen togs det ner. Och så kom den här grejen då från Kaknäs som du ska få komma till nu.
Ja, men det är så, det som händer är väl att det är väl Kim Bergstrand som ifrågasätter vad Astrid Ajdarevic håller på med på Djurgårdens träning, när han då tydligen har placerat honom i någon försvarsposition. Och på Astrid inte tycker det är så kul, och han gör inte jobbet enligt då Kim Bergstrand, varpå han påtalar detta och Astrid replikerar med liksom någonting syrligt, och då slutar det med
han vill inte spela back.
Han vill inte spela back. De tjafsar lite grann och slutar med, men då kan du gå härifrån, säger Bergstrand, varpå faktiskt Astrid lämnar träningen. Och där står då Sportbladet för detta på film och lägger ut detta, och det blev ju så, när vi såg detta, då sa vi bara, nu vet vi precis vad som kommer hända.
Ja, det är en ganska tydlig
dramaturgi. Vi har några timmar framför oss här nu, exakt vad som kommer hända.
Ja, steg för steg då.
Ja, steg för steg är så.
Att nyheten
kollas ut att då det är tjafs på Djurgårdens träning. Det är någonting som har hänt, och Sportbladet är givetvis glada att de har varit där. De lägger ut detta. Ajdarevic får först lite hån från övriga klubbar. Mm. Och det är mycket sådär, vad händer i Djurgården? Man gottar sig lite grann i detta. Man liksom läser in här att här är det lite osen, här är det lite dålig stämning i de regerande mästarna. Sen så blev det då att Aftonbladet får rätt mycket kritik, framförallt från kanske djurgårdare, men sen så ser man också att det är fler och fler andra svenska supportrar som börjar liksom, vad är detta för typ av nyhet? Detta kommer leda till att inga träningar någonsin i Allsvenskan kommer att öppna längre. Och det visste vi att det skulle komma. Detta är inte bra. Vad fan är detta för jävla hårdvinkling?
Ja, en del tycker kanske också bara, vad är det här för trams att skriva om?
En lite journalistföraktet kom upp till ytan.
Ja, sen har inte jag siffror, men jag gissar att den var ganska klickad.
Så var det säkert. Och sen så kommer i nästa steg, är det någon typ av avdramatisering från Djurgårdens håll?
Ja.
Att de liksom tonar ner det här och de pratar om det så. Ungefär som Lasse Lagerbäck kan säga efter ett tjafs mellan Ljungberg och Mjällberg.
Ja, håll inte med.
Nej, håller inte med.
De avdramatiserar absolut, men Kim Bergstrand sköter sig ju otroligt mycket bättre än vad Lars Lagerbäck gjorde. Ja. Sen Lars Lagerbäck ändå säger nothing happened.
Ja, när det
folk
är det han säger.
När folk har sett, nothing happened, I think you can say. Tror jag var hans.
Ja, det var inte så bra.
Nej, det är sämre än Tankovic. Ja. Hur skulle Tankovic sammanfattat Ljungberg-Mellberg-bråket på förlägret inför VM 2002?
Ja, vad är det?
Det är två stjärnor, det blir tjafs, det tonas ner.
Det är inte alls lika stringent som Tankovic. Han har en helt annan rytm. Det har inte vi. Men om vi säger att Tankovic ombeds att...
Nej, men det jag skulle säga var att Kim Bergstrand, att han sköter sig mycket bättre än Lagerbäck. Mm. Alla har sett de här bilderna på Mellberg och Ljungberg, den här klassiska bilden då när Ljungberg, eller Mellberg fattar tag i Ljungbergs tröja, ja. Du vet, och liksom har sitt... Hakan sticker fram och ser så arg ut. Och så Ljungbergs vilda ögon. Mm. Då är det ju svårt när någon sitter sen och säger "Nothing happened, I think you can say." Medan Kim Bergstrand försöker ju inte låtsas om som att inget har hänt. Mm. Han må vara grinig och ibland kanske barnslig efter en förlust. Men han är ju väldigt rak alltid, tycker jag. Mm. Och det är han ju här med. Han säger ju att det här inte var okej. Okay. Mm. Det såg ni väl själva. Liksom, det blev ett stort hål där. Att... Och kan vi inte ha det? Och så säger han, du får gå hem. Och han försöker inte låtsas som att inget har hänt. Men sen säger han kanske också att det här kommer inte vara något som påverkar oss i säsongen. Mm. Han avdramatiserar. Och Bosse Andersson är väl där och avdramatiserar. Mm. Som man gärna gör. Så. Mm. Men det vill jag gärna ha sagt ändå. Att jag tycker han skötte sig jättebra. Kim
och
Bergström.
Sportbladet?
Ja, de gjorde väl absolut inget fel.
Nej, jag håller med.
Nej, den tycker jag är så självklar att vi inte behöver fastna vid den. Det handlar inte om att det är en kvällstidning. Om du hade varit där för ett offside-rep om Ajdarevic eller om Djurgården bara och du bevakar den träningen. Det är ju ganska låga odds på att du skulle använda den i en scen. Mm. Det hade varit konstigt om du inte hade gjort det. Och man kan ju inte ta hänsyn till att vad det skulle eventuellt få för konsekvenser om det skulle leda till fler stängda träningar. Nej. Då blir man ju någon slags gisslan. Men istället då, för att bara gå att vi också fastnar i
det. Vi har broderat ut den här.
Ja, alldeles för mycket.
Tankovic hade ju bara satt sig.
Ja, vad hade han sagt då?
Han hade 10 vägar för svarspel, tjafs, fixa headlines.
Ja, mycket sämre än vad han hade klarat.
Men fixa tunneln, fixa headlines. Jag vill ändå ingen fixa
det. Det är rytmen som du inte har. Som ju Tankovic har så bra. Det är en 10. Han vill inte spela back. Det blir jidder. Ja, den är sämre fortfarande.
Ja, det är för många ord på något sätt. Ja. Ja, ska vi gå vidare eller?
Ja, vi får göra det.
Vi ska säga då att vi gör detta avsnittet i samarbete med Korpen. Ni vet att de finns där ute, de klubblösa, de som hoppas på silly season, de som missade januariturnén i år igen. Och alla väntar de på säsongstarten. Och nu närmar den sig årets upplaga av korpfotbollen. Vad ska du spela i år? Gå in på korpen.se/fotboll och kolla vilket lag som behöver ditt bolltållande i år. Eller varför inte bara starta ett eget nytt korplag?
Mm. Fredags eftermiddag. Anders, nu i fredags, ja. Vi hade suttit hemma hos dig sen morgonen och försökt att jobba med innehåll till Offside Live då, som vi ska uppföra på scen här i mars i Malmö, Stockholm och Göteborg. Mm. Biljetter kan ju fortfarande absolut köpas och då går man lättast in på offside.org/offside-live för att kolla in vilka marsbiljetter som passar för just Stockholm, Göteborg eller Malmö då. Men vi hade suttit hos dig och försökt ta oss framåt. Haft ganska roligt.
Ja, det kändes som att vi späckte ångestbubblan som har legat lite runt oss i några veckor.
Ja.
Späckte den ändå. Vi kom ändå, fan här kommer vi på något som vi tycker känns kul.
Det följer ju ofta vissa steg. Att man först har lite ångest och sen så får man någon form av genombrott. Och sen följer nästan ett rus då. Mm. Innan man börjar se eventuella problem.
Ja, sen kommer ångesten.
Ja, precis. Och så är det en ständig kamp.
Sen är det mest ångest.
Ja, sen pendlar man mellan hybris och självförakt, ja, kan man väl säga.
Men in på offside.org /offside-live och säkra biljetter. Vi vill ju som sagt att ni kommer och tittar på oss.
Ja, vi blir jätteglada och vi tror att det här blir roligt faktiskt. Mm. Får ändå säga att det var det förra året.
Ja, det var ändå bra. Ja. Det var bra.
Ja, jag tänker mycket på... alltså att jag inte vill att det ska bli dåligt. Jag vet inte hur du fungerar, men tänker du att det ska bli bra eller tänker du att det inte ska bli dåligt?
Inte att det ska bli dåligt, det är ju grundinställningen.
Ja, jag vet. Det är tråkigt att man har det. Jag minns alltså, den kallade skamgränsen. Jag minns att när vi spelade bowling med min familj när jag var kanske 10 och då berättade pappa för mig då att skamgränsen är 100. Satte sig så djupt där. Alltså där man får inte komma under 100 poäng då i en serie, för det är skamgränsen. Och sen dess så försöker jag ofta applicera den här skamgränsen på olika saker som jag gör. Och att det är lite fel inställning, en förklaring till varför man aldrig når riktigt långt. Man ska ju fundera på vart man kan hamna och inte vart man riskerar att hamna kanske. Hur som helst, när vi hade pratat färdigt och skissat och diskuterat så åkte vi till Frölunda torg i närheten av ditt hem.
Ja.
Vi tog en lunch där och sen så skildes vi åt för dagen. Jag promenerade bort till Hemtex. Jag skulle köpa spjälsängsskydd. Själv så vinkade jag av dig och du marscherade bort till Systembolaget.
Ja, lätta steg.
Mm. Mm. Dina var lättare.
Ja, precis. Ja. Jag tänkte på mig själv.
Ja. Ja. Och sen går det några timmar. Eftermiddagen går. Det blir kväll. Klockan blir kanske 7:30, någonting. Mm. Så kommer ett meddelande från dig. Mm. Och det handlar om Danny Drinkwater. Vem är Danny Drinkwater?
Danny Drinkwater är ju numera en spelare i Aston Villa som ju kämpar för överlevnad i Premier League. Han är utlånad från Chelsea. Chelsea värvade Danny Drinkwater från Leicester efter någon säsong efter att Leicester vann ligaguldet 2015. Och han och Kanté var ju två stycken som då lämnade Leicester för Chelsea. Så har det inte gått så bra för honom. Och mycket riktigt så stod jag där i fredagskväll. Jag hade ju öppnat några av de där buteljerna som jag hade köpt på Systembolaget.
Mm. Jag hade fått spjällsängsskyttet på plats samtidigt då.
Ja. Ja, men familjen var liksom på något sätt, jag höll på att liksom diska undan efter fredagsmiddagen, lyssna på lite musik, fick lite feeling. Barnen var där nere och kollade på Wild Kids. De var installerade där med lite chips och grejer. Min fru satt där nere med dem, tänt bra. Så det var liksom en god stämning.
Mm, du visslade lite.
Jag visslade lite, det var jag. Det
lite fjolen, lite så här kökshandduken över axeln.
Så. Absolut, absolut. Jag visslade lite så för mig själv. Och så tar jag upp telefonen som man gör lite för ofta. Och där i flödet i telefonen så ser jag en text som New York Times puffar för. Och den heter, den här texten, The Ballad of Danny Drinkwater. Balladen om Danny Drinkwater, helt enkelt.
Mm. Men man ska säga där, du gick igenom hans karriär väldigt fort.
Ja, jag vet inte om vi ska stanna kvar så mycket.
Nej, men det har inte gått så bra, sa du ju. Han spelade inte så mycket. Det som heller inte har gått så bra var att han förra året då fastnade i en alkoholkontroll när han körde bil. Precis. Och då blev av med körkortet i 20 månader, tror jag.
Ja.
Och det var ju en minst sagt tacksam stund för rubrikmakaren med tanke på hans efternamn då. Mm. Den är så given så att den nästan blir tråkig, va?
Ja, Drinkwater. Mm. Ja. Men jag klickar på denna och det är Rory Smith som har skrivit
Ballad om Danny Drinkwater.
Ja, jag läser rubriken, och läser ingressen och där står det lite i stil med att han har inte haft det så enkelt på sistone. Han har blivit lite sådär hånad kanske och så. Och sen så läser jag lite till och sen skickar jag den till dig. Tänker, detta, här har vi någonting kanske till nästa veckas podd.
Ja, du skickade till mig en länk då till den här artikeln, Balladen om Danny Drinkwater.
Ja, reagerade du då?
Jag tänker ju först att jag inte blir så förvånad eftersom det är New York Times och jag vet att du har ibland kan vara, du är ju en kritisk person men att du ibland har en liten blind fläck för vissa amerikanska skribenter och har, du blir lite grumlig i omdömet ibland.
Absolut, där,
som du inte blir motsvarande med svenska.
Absolut, det köper jag.
Ja.
Extra grumlig kanske just den här fredagskvällen.
Ja, men jag ser ju då att det här är en länk och sen har du också skrivit, och jag fattar, du skriver ju inte, det här är kanske något för podden, men jag fattar ju att det är det du tänker, för du skriver med
intressant perspektiv, tror jag att jag skrev.
Det skriver du då, och så skriver du att bra ämne här, något liknande med spelare som blir stämplade, bara gjort något litet misstag men får leva med det för alltid. Mm. Och kontentan var då att det är lite synd om Danny Drinkwater som har fått något slags problemspelarrykte.
Ja.
Nu är han i Villa då på lån, han har svårt att ta plats, det har inte gått bra i Chelsea heller. Och han måste sona då hela tiden för att han fyllerkörde. Och jag förstår att texten är skriven i det här perspektivet eftersom den heter då Balladen om Danny Drinkwater.
Mm. Och så är det en liknelse med en allsvensk spelare.
Ja, där tänkte jag ju att Anders inte riktigt var på hugget när du skrev då att det är lite som Bojanic, skrev du, som alltid måste lida för att han en gång somnade då på en genomgång på Kamratgården när han spelade i Göteborg. Ja, ja. För då tänker jag ju dels att det här vet ju Anders att vi har pratat om många gånger. Och dessutom så har ju Bojanic kommit över det. Nu är det ju på sin höjd en rolig kuriositet. Mm. Bilden av Bojanic nu är ju inte att just det var han som somnade på Kamratgården, utan det är ju just det är han som är så väldigt väldigt bra i Hammarby, har kommit med i landslaget och som kanske blir nästa export.
Ja,
så jag tänkte att den var lite svag, men jag får ju läsa artikeln i alla fall. Så jag klickar upp artikeln, och då är det ju så med New York Times då att man ser ingress och lite starten på artikeln, sen kommer ett val där det står då show full article som man då kan klicka på.
Så nu kommer vi till kärnan.
Ja. Och så får man upp hela texten om man väljer att göra det. Problemet är då att man, om man inte har fullständigt abonnemang på New York Times, så har man väl bara ett visst antal sådana tryck i månaden på sig. Jag vet inte, vad kan det vara? 10 eller något sånt där?
Det var 15 för, nu har det gått ner till 10, tror jag.
Så man måste alltid överlägga med sig själv då. Är det värt att offra en av mina 10 på i det här fallet då, balladen av Danny Drinkwater. Ja, men det får det väl vara då, tänker jag.
Ja, Anders, har, fått
Anders har tipsat mig och han är ju en beläst människa. Ja. Sådär. Så jag läser och det första jag ser är att det inte riktigt är en artikel, det är ett blogginlägg av Rory Smith då. Och jag ska inte säga att det här är en helt värdelös artikel, men jag tycker att den är väldigt trött. För att det här är en spaning som har gjorts många gånger förut, att någon fotbollsspelare har gjort ett snedsteg, sen går det inte så bra för den och så ska man tycka väldigt mycket synd om. Jag tycker lite att Rory Smith, som jag tycker är en bra skribent ofta, men att han gör det väldigt enkelt för sig. Det känns som att man hittar på lite att det är en jättestor falang som går runt och hånar Danny Drinkwater. Men jag tror sanningen är att de flesta tänker inte jättemycket på honom. Och han har inte träffat Danny Drinkwater. Det är bara att han, och det är ett blogginlägg, vare sig mer eller mindre. Och jag undrar lite vad som har hänt med min till vanligtvis så kritiska poddkollega då. Och misstänker, är det Anders Drinkwine som är igång?
Ja, mycket riktigt så var det. Jag var precis där. Vet jag, show full article. Där överläggde jag med mig själv. Och kom också, där kom jag fram till att det inte är värt det.
Så du läste inte?
Jag läste inte. Jag visste inte alls vad det handlade om.
Det är otroligt slappt.
Jag läste bara ingressen och sen så tänkte, här har vi någonting.
Ja, du ser.
Men sen när du berättade detta så gjorde jag faktiskt att jag klickade på den. Och då insåg jag också att det var ett blogginlägg med en massa andra grejer.
Ja.
Det var inte alls inga citat, ingenting. Skitdålig grej. Vi behöver ju inte fastna vid huruvida man ska tycka synd om Danny Drinkwater eller varför jag kanske hade fått i mig ett glas vin för mycket i fredagskväll och varför jag skickar den här länken till dig. Men därmed så finns det någonting i show full article-begreppet som är ändå lite talande för vår tid. Man har ju sett detta förr. Det kan man ju säga att folk rasar över saker och så delar man med sig en länk. Framförallt kanske på Facebook där det är lite mer den typen av den generationen. Och så vet man att de har inte läst texten. Kan liksom journalisterna, har du läst texten? Nej, men jag vet ändå om att det är så här. Du vet att man är så himla lätt på att gå på första intrycket och bara köra på utan att man tar in liksom hela bilden. Hade jag gjort det så hade jag inte skickat den här länken till dig.
Nej, jag skulle säga att jag själv ägnar mig åt det rätt mycket. Om man försöker rannsaka sig. För du tänker ju kanske på politiska debatter och sånt där. Sådär. Och så skriver någon, men har du ens läst min artikel? Mm. Nej, det behöver jag inte göra. Jag vet vad som står där för smörja ändå.
Ja,
men att jag ägnar mig åt att inte trycka på show full article när jag till exempel aldrig ser en NBA-match. Mm. Men ändå vill läsa vad som pågår i NBA om det finns intressanta stories där. Mm. Jag har inte varit och sett filmen om Jokern. Men jag har läst kanske 7 artiklar som på olika sätt debatterar Jokern. Mm. Huruvida den är bra eller om den är problematisk eller om den bara är underhållande. Där att man liksom struntar i själva källan men bara ägnar kraft åt det runt om. Mm. Eller folk som bara dras till att få bråkar och inte så intresserade av vad ämnet handlar om. Men det är spännande. Att,
ja, det är popcornen som man vill åt.
Ja, men ta det här i då fallet med Aida Revic och Kim Bergstrand. Det är så många som ställer sig frågan, vad var det för övning? Fanns det fog på något sätt för Aida Revic innan vi hänger honom här direkt för att han att det var taskigt mot honom att spela back? Det är inte så många, det är bara själva bråket som är klon liksom. Man vill inte gräva sig tillbaka. Men det här, och man kan ju säga då med Tankovics gamla recension här eller innehållsberättelse om Nyckeln till frihet. Det är en gubbe, han är i fängelse, han har fixat en tunnel. Man skulle kunna tänka sig att han har skrivit en längre beskrivning av filmen, men där det då står efter det där show full article. Och så kan man få ta del av hela Tankovics tankar om
Nyckeln till
frihet.
Ja,
medans många som vi då kanske nöjer sig med, det är en gubbe, han är i fängelse, han har fixat en tunnel.
Ja.
Eller så är det såna här då de facto tidningsartiklar där man då ska trycka på show full article eller inte. Du väljer att inte göra det, men gör en stor poäng av ditt första intryck. Och det är du ju inte ensam om.
Nej.
Alltså det är väl att likna vid dålig scouting.
Ja.
Man ska värva en spelare, man söker en forward. Man vet att det är väldigt viktigt att ha en forward, det börjar bli lite bråttom. Och man studerar någon en gång, ser lite DVD-klipp och tänker att det här verkar bra. Och gör inte riktigt grund. Man trycker inte så att säga på show full article och så riskerar man sen att få betala priset för det. Det finns ju många spelare som har värvats kanske efter att de har gjort ett bra mästerskap. Talar vi din klubb som det går så bra för nu, så fanns det ju en tid när det inte gick så bra. Och när de inte gjorde lika mycket bra grejer utanför planen. Värvningarna av El Hadji Diouf och Salif Diaw. som väl kommer rakt av. Sen kan ju de säga vad de vill, att de hade följt dem länge. Men det är ju rätt mycket för att Senegal gör succé i VM 2002. Och där man nästan, hade jag på den tiden bettat, så hade jag kunnat betta ganska hårt på att Senegal inte skulle nå VM 4 år senare. För man kunde nästan se att mättnaden infann sig i samma stund som de gjorde succé. Och Salif Diao och El Hadji Diouf blev ganska nöjda. Men där har ju då de gått på ett första intryck, Liverpool.
Ja, men det serial killer som han kallades, ja. El Hadji. Ja. Det var ju, vad man säger på engelska, menace. Riktigt menace. Han var liksom ett
ständigt hot.
Ja, ständigt hot. Han var ju yvig. Han hade ju någonting i VM 2002. Jag minns ju det. Jag var ju ändå liksom, fan, signar vi honom så signar vi ju en världsklasspelare. Alltså, den känslan hade ju jag.
Minns jag fel nu? Eller är det så att, det jag vet, jag är helt säker på, är att El Hadji Diouf kommer med i världslaget.
Det är så.
Jag vet att världslaget så är det ju inte bara en elva. Ja. Jag tror det är kanske fyra forwards.
Salif Diao kanske bankade på dörren till världslaget.
Kanske, men El Hadji Diouf var med som forward i världslaget. Jag vet att Klose var det ganska rimligt. Och att Ronaldo var det ganska rimligt. Kan det varit Hassan Sass också?
Ja, det var det.
Men så som jag minns det, jag kollar inte upp detta nu, så gjorde inte El Hadji Diouf ett enda mål under VM 2002. Det måste ju vara unikt.
Och kom med som forward kommer med. Ja, men det är det jag säger.
Men det byggde då på, vad sa du, Menes?
Han har en sol och våra i sin fotbollsstil den sommaren.
Han var ju inte så avskalad, apropå Tankovic då. Han hade inte riktigt den förmågan att skala av det lite onödiga. Alltså han stressade kanske fram misstag och var nyttig. Han gjorde väl ett bra VM, jag menar inte så. Men att komma med i världslaget som forward med noll gjorda mål. Mm. Tänk om det inte var så nu. Vad nervös jag blir. Men jag tror inte han satte den där kasse.
Nej. Men låt oss skänka en tanke till Salif Diao, för att det är en annan diskussion. Men eftersom han på något sätt buntades ihop med El Hadji Diouf, som var den stora stjärnan, Salif Diao kom med lite grann i någon slags, ja, men vi tar honom också. Han verkar vara bra, han har säkert potential. De skiljer sig åt så himla mycket i sina personligheter. El Hadji Diouf är kanske den spelaren som är topp 5 av de mest hatade spelarna som någonsin har spelat i Liverpool, om du frågar en Liverpool-supporter.
Gamla lagkamrater.
Och gamla lagkamrater också. Det är liksom ett svin. Men Salif Diao verkar vara tvärtom. Alla verkar ha gillat honom. Och han har varit liksom så himla liksom mild. Och han gjorde sitt bästa, men han var inte tillräckligt bra. Och så där. Liverpool var inte kanon just då heller. Nej, kanske. Men, 2001 gick det bra för oss också. Så, men...
Saknar de här gamla Liverpool-värmningarna från den tiden ändå. Pongol, Letalek, Erik Meijer.
Jajamän, alltså. De namnen. Det finns ändå något fint.
Ja.
Men därför kan man skänka en tanke till gamle gode Salif.
Ja.
Det var inte lätt för honom.
Nej, nej. Men man måste gå grundligt tillväga. Man måste ju orka trycka på showfull article. Och en som gjorde det och var tidig med att göra det var ju Lasse Spjut. Minns du Lasse Spjut?
Ja, det minns jag. Ett härligt gammalt samtal. Det ska vi lägga upp på vår webb. Det öppnar vi upp för alla. Det bjussar vi på.
Det gör vi. Vem var
samtal.
Han?
Ja, men det var en gammal... Han var ju spion, va?
Ja,
det hette ju så,
jag vet inte om man kallade sig så. Men han var ju någon... Det hette väl inte talangscout heller då på den
tiden. Åtvidaberg.
Han jobbade i Åtvidabergs organisation under tiden tidigt 70-tal kanske. Mm. När Åtvidaberg verkligen är att räkna med.
Facit är han.
Ja, verkligen. Mm. Och det är ju då många också jobbade. Och Lasse Spjut, det var väl så att han uppmanade Ralf Edström att gå med korta steg i korridorerna på Facitfabriken för att hålla tempot uppe.
Ja,
även utanför planen. Ja. Så han var ju värvningskung, helt enkelt. Mm. Och han gick ju grundligt tillväga. Du vet att han berättar i samtalet som vi gjorde med honom, vad kan det vara, 2012 kanske. Han var en gammal man då. Mm. Och lite så som man gillar, att han först är lite motvillig att berätta om sina metoder. Mm. Men sen ändå, ja, okej då. Mm. Och så berättar han att han kartlade då spelarnas privatliv. Som de kanske skulle värva då. Mm. Han tryckte verkligen på showfull article. Aha. Och han antecknade då liksom vad de hade för sig vid sidan. Hade någon, han hade liksom skrivit att Reid Almqvist hade setts på dans i Linköping. Mm. Hur kan det påverka eventuell värvning av honom?
Vad hette den här boken?
Svarta pantern.
Jajamän.
Den här svarta anteckningsboken då. Allting hamnade där och den ska bränna sen, sa ju Lasse Spjut.
Och så många hemligheter, en sån statshemlighet.
Ja, gud vad jag skulle vilja vara med när han ceremoniellt eldar upp Svarta Pantern.
Ja, det är ju en del av honom, han med dag som han eldar upp den här.
Ja. Men han, det finns ju många exempel på hur han var så noggrann då, hur han var Uffe Blomberg tror jag, gamla målvakten, som han nästan mitt i natten på någon frostig plan, om det var någonstans i Dalarna, vill testa hans spänst, tvingar ut honom där. Och förstås att han hade som egenhet att spelarna som ÅF verkligen var intresserade av, men som fortfarande tillhör en annan klubb, så Lasse Spjut till att träna med den klubben själv för att gå någon slags undercover, fast han då kanske blev igenkänd. Du frågar väl reporten här, att blev du inte igenkänd när du tränade med laget? Sådär. Jo, men de tänkte väl bara, vara kul. Lasse Spjut är här och tränar med oss.
Ja, en och annan tid.
Ja, verkligen. Men han var ju tidig, en pionjär med att trycka på...
Show full article. lite i Tankovic anda och guldbaggetider så tänkte jag faktiskt referera till en film nu, Johan, som jag såg. Och då är det inte en dokumentär, utan detta är A Star Is Born. Har du sett denna film?
Jag har inte gjort det.
Nej?
Jag vet lite vad den handlar om.
Ja. Mm. Ja, det har varit lite så show full article på mig där också. För att man har ju hört mycket om denna och den var ju Oscars nominerad många kategorier. Bradley Cooper och Lady Gaga då.
Det är en musiker, han super, han ser ett guldägg.
Ungefär så. Blir förälskad sig. Nej, men det är ju inte riktigt någonting som jag har känt att detta kastar mig över. Men jag är uttråkad här om kvällen och slå på denna film. Och den är ju stundtals isel, får man säga. Men stundtals magnifik.
Väldigt ojämn.
Ja, väldigt ojämn faktiskt. Det fanns en scen där som väckte någonting slumrande inom mig. Och det är ju kanske en av de mer omtalade scenerna från den här filmen.
Är det här samma kväll som du har fått något fuktigt i ögonen efter att ha läst den mycket korta inledningen på balladen om Danny Drinkwater? Nej. Jag menar, är du väldigt mottaglig för...
Ja, uppenbarligen var ju det.
Ja.
jag blev berörd faktiskt. Mm. Nu ska jag berätta väldigt kort. Det är Bradley Cooper som tror han regisserade väl också filmen. Han spelar den alkoholiserade gamla liksom rockartisten som ändå åker runt fortfarande, super sig nästan redlös varje kväll men spelar inför liksom fullsatta arenor. Han liksom smiter in på en bar efter någon spelning, en queerbar. Och då uppträder då Lady Gaga på den här baren. Och de fattar lite tycke för varandra, får liksom en hel kväll så tillsammans. Några dagar senare så bjuder han in Lady Gaga till en av hans spelningar. Hon ville först inte gå och så, men sista sekunden så ångrar hon sig och så drar hon dit. Står backstage och ser honom spela på låtar. Plötsligt kommer Bradley Cooper fram till henne. För då hon, den här kvällen de hade haft, då hade hon börjat nynna på den här Shallow då. Den här låten som är så känd från filmen. Och så har han tagit sig friheten, berättar han då. Att jag har jobbat lite med texten, jobbat lite med melodin. Och nu vill jag att vi framför den här tillsammans. Hon bara, nej, det kan jag inte. Det kan jag absolut inte. Hon är ju skitnervös. Hon har liksom aldrig uppträtt för mer än 50 personer på någon liksom lite halvsunkig bar. Och där väcks någonting i mig. Den här känslan som man har haft så många gånger. När man har, det är inte bara nu i ens yrkesverksamma liv som sportjournalist. Men du vet, man har stått på träningar. Och man känner sådär att, fan, om bollen kommer ut till mig här, jag står här vid sidlinjen. Jag står och kollar på AIK när de tränar. Jag står på sidlinjen där vid Karlberg. Och så kommer det ut en boll till mig. Jag tar ner den så jävla perfekt. Den lägger sig som liksom en fläskläpp på min sko. Lägger upp en klack, tar till volley, drar perfekt skott. Så liksom skruvar sig in bort i krysset. Varpå Rickard Norling kom fram till mig och sa, vem är du? Anders, jag är sportjournalist. Har du spelat fotboll? Ja, en hel del när jag var liten. Så.
Vi har kris i laget på topp.
Du har ju någonting. Mm. Kan du liksom, fan, Wester med där. Fan, han fixar lite dojor till dig och så byter du om. Så kommer du ut och så tränar. Har du vad som krävs? Vi behöver dig i helgen här, borta mot Örebro i så fall. Och så går jag in och så tar jag chansen. Det är det jag menar. Mm. Hon,
det filmiska.
Det filmiska som är liksom overkligt i sig, det fattar jag också. Mm. Men hon tar ju den här chansen. Hon går fram nervöst i mikrofonen, tittar ut där och bara ser tusentals människor på en sån scen. Och liksom flackar med blicken, tittar ner och så tar hon ton. Tell me something boy. Aren't you tired trying to fill that void? Och så liksom fortsätter vara nervös, liksom vågar inte riktigt titta upp. Och sätter liksom första liksom tonerna. Och sen så börjar han, Bradley Cooper, börjar sjunga lite igen, ta över nästa vers. Och sen så kommer han fram till henne, det är liksom ytterligare ett steg. Och så säger han, kom fram till min mikrofon, ta liksom, stå inte där och liksom göm dig. Och där går hon fram, och där liksom är det någonstans låtens peak. Och hon bara exploderar, det här självförtroendet, det här tvivlet, det bara försvinner i samma sekund. Och där föds stjärnan.
Bilden av det definitiva plötsliga genombrottet.
Precis så. Och det var väl det egentligen som jag ville ha sagt om denna film.
Hur svag man är för det.
Hur svag man är för detta. För det finns det här filmiska. Och det är ju så tacksamt att ha när det är en låt. Och det är liksom en låt som också är komponerad för att den ska ha den här liksom känslan. Så att den liksom exploderar och så. Men just den här känslan av att man får en chans. Det är väl liksom, som Eminem också. Du sa väl det, Johan, när vi snackade för ett par år sedan här om vi ska gå in och det är liksom Champions League-final. Man ser spelarna gå runt där med sina hörlurar och lyssna på någon musik. Så frågar jag nog dig. Ja, vad hade du lyssnat på? Aha. Hade du lyssnat på Eminem? Got one chance.
Eight mile. Eight mile. Ja, just det. Ja, men vilket så. Ju är lite hårdraget egentligen av Eminem. I livet har man ju ofta några chanser. Men det är inte lika bra raptext. Ja, if you had one, ja. Five shots.
Ja, men det är lite så Star Wars Born.
Misslyckas du nu får du försöka igen.
Hade hon liksom börjat sjunga och det har gått okej. Och sen så hade hon liksom, jag känner, rösten håller inte. Jag gav scenen igen. Så hade det kanske varit två spelningar senare, två kvällar, så hade han kanske gjort ett nytt försök. Mm. Och då hade hon förberedde sig, så hade det funkat. Men så, det är inte filmiskt på något sätt, så det skalar man ju bort. Det är det här otroliga genombrottet.
Ja, det är ju apropå Eminem något av ett genombrott, även om det inte sker inför publik då, som det gör i det här fallet. Skillnaden från filmen är att det här har hänt på riktigt, är ju när Dr. Dre upptäcker honom. Och när de träffar varandra för första gången och de sitter i studion och när det bara säger pang mellan dem och Dr. Dre, jag har något gammalt beat här som han bara spelar upp och bara helt out of the blue så börjar Eminem då, hi, my name is, ja, och det resten är historia då. Men om du pratar om genombrott så kanske vi först ska definiera vad ett genombrott är för någonting om vi svänger till sporten. Vi hade ju helgen här då Haaland till exempel i Dortmund, då. Ja. Som hoppar in, gjorde han va, i sin första match. Ja, och när matchen är slut så har han gjort hattrick. Det är ett genombrott. Det är det väl inte va?
Nej, det är ju inte det.
Det är
men
en pangdebut.
Det är,
ju en, det är ett nyförvärv som presenterar sig med besked.
Det är makalöst. Ja. Nej, men det är ju någonting som är exceptionellt. Det får man ju säga.
Ja, det är det.
Det är ju inte ofta man ändå går in i Bundesliga i en match som avbytare. Eller inhoppar då i andra halvlek och gör tre mål på det sättet. Det är ju ändå någonting, det är inte ett genombrott.
Nej, det finns definition. Ju, det är ju någonting som är, sen kan man ha lite invändningar. Var det Augsburg de mötte?
Ja.
Mot deras försvarsspel?
Ja, det kan man.
Men det kan vi lämna därhän. Mm. Men här finns det ju, även om ingen förväntar sig tre mål i debuten från Haaland, så är det ju ett nyförvärv, det finns höga förväntningar
på. Ja, han har sprutat in mål i Salzburg.
Ja.
Under hela hösten.
Ja, gud ja. Och det är ju ganska stort när han värvas av Dortmund. Mm. Så det finns ju förväntningar på att det ska bli ett genombrott.
Han är ju redan en bra spelare. Ja. Det är det som är det speciella med A Star Is Born. Det här genombrottet som ingen hade en aning om. Ingen visste vem den här Lady Gagas karaktär var. För hon ställer sig där och bara tar chansen.
Ja, jag tänker också på, det här är ett av mina favoritklipp på YouTube på en 17-årig Antonio Cassano som då spelar i Bari och Bari möter Inter. Jag vet inte om det här är hans första match eller ens hans första mål i Serie A. Det kan vara hans första mål. Det är i alla fall liksom dagen då han blir någonting i hela Italien. Mm. Han är 17 år då och är från trakten på tiden Bari fortfarande är att räkna med. Mm. Och det är i slutet av matchen mot Inter. I backlinjen så finns Laurent Blanc och Panucci. Mm. Och han får en boll på kanten som han tar ner väldigt läckert i farten med utsidan. Och sen så trixar han sig förbi med en nick. Och han går rakt emellan de här världsförsvararna då. Sätter bollen för Bari. Och det är inte bara målet utan du har sett det här klippet med. Utan det är liksom bilden av allt kaos som följer i löparbanor. Han försvinner in i kramar. Han får varning av domaren för att han firar för mycket och bara garvar och klappar honom på ryggen. Mm. Och ser så oerhört oförstörd ut. Ja, det kanske också när man vet lite hur det gick för Cassano sen, att han hade sina problem i karriären, att det finns något så oförstört där. Det är ju en väldigt, det hela det klippet är en underbar bild av ett genombrott. Samtidigt stämmer det inte riktigt här heller, för även här finns det ju en förväntan på att vår stora talang Antonio, att han ska blomma. Och precis. Det gör han ju här. Han lyckas med det som folk tror, eller hoppas i alla fall i Bari där.
Men Bari-supporterna som verkligen insatta i Bari, de hade ju koll på Cassano.
Mm.
Även om vi nu inte är säkra på att detta var hans första mål och sådär, eller till och med hans första match. Men de har ju hört talas om den här otroligt lovande killen i säkert ett par års tid. Och liksom tänkt att han borde få chansen, han borde få chansen. Och sen så får han chansen. Och då tar han chansen, absolut. Det gör han ju genom målet. Men det här filmiska då, som A Star Is Born som jag varit inne på, det ja, finns det ju inte i idrotten, i princip.
Ja, det kanske det gör.
Att inte komma från någonting helt okänt och få det här otroliga genombrottet över en kväll eller i en match?
Jo, det skulle jag säga att det gör, ja, men fotbollen är svår.
Spännande att höra vad du har för...
Ja, men fotbollen är ju svår för att den är så oerhört täckt. Särskilt idag så har... Det görs listor på de mest lovande 15-åringarna i världen. Mm. Och om någon slår igenom så är det klart att det alltid finns en grupp där som har haft koll från början. Alltså Dejan Kulusevski har ju stått för något form av, som vi kallar ett sportnytt genombrott. Mm. Det går då väldigt bra för honom i Serie A och han tas ut i landslaget och han värvas sen av Juventus. Och då finns det såklart en grupp, både i Italien och i Sverige, som har haft koll på Kulusevski och kan säga det från början att han hade den här potentialen i sig. Så förvånande är det kanske inte. Men det är ju ändå ett genombrott i någon mån för den breda massan. Mm. Det är de flesta som är lite intresserade av fotboll hade ju kanske ingen koll på honom. Mm. Men och plötsligt är han på sportnytt då, ja, precis, i ett svep.
Ja, men genombrott, jag tänker liksom genombrottet är ju ändå pågående, och även om vi bara går tillbaka till hans tid, om vi bortser från vad han gjorde i Atalanta, så i Parma. Det är ju ändå pågående. Det är ju inte så att han har en kväll,
nej,
en match.
Nej, men det kan du hitta i andra idrotter kanske ändå fortfarande. I OS till exempel. Mm. Där det på förhand så finns det förväntningar på svenska medaljhopp. Men det händer också att någon plötsligt kommer som ingen hade räknat med. Nu tog ju inte hon guld, hon tog väl silver. Emma Johansson, cyklisten i... Peking OS. Mm. Men hon är ju en sån, det är klart att om man följde cykelsporten noga så hade man koll på Emma Johansson. Men den absoluta majoriteten som kanske sitter och tittar eller som är nyhetschefer på svenska redaktioner har ingen koll på Emma Johansson.
Ah, okay.
Och hon blir verkligen från okänd till att hon blir silver-Emma. Mm. Och det är den tidpunkten där sportchefer eller nyhetschefer skriker på redaktionen: fixa barnbilder! För nu vill vi veta allt om den här personen. Mm. För 24 timmar sedan så var det bara några insnörade cykelfantaster som visste vem hon var. Mm. Nu, fan, det är svensk medalj. Mm. Det kanske är den första till och med i OS. Plötsligt så står det lite still. Vi måste veta allt om det. Och då vill man ofta gärna fixa fram barnbilder så att det dagen efter på första sidan kan vara Emma Johansson som treåring. Gärna på en trehjuling kanske. Så att det finns en koppling. Så vill man ofta göra.
Ja.
Jag minns att det var svårt med barnbilder från familjen Nordqvist när golfaren Anna Nordqvist mycket oväntat vann en stor tävling. Det stod i rapporten sen att de inte hade varit så villiga att bjussa på barnbilder.
Men okej, okay. Men Janogy faktiskt i somras i Frankrike under VM.
Kanske.
Det fanns ju ändå någonting. Hon gick ju från att väldigt få, alltså de som var intresserade av damfotboll hade koll på henne. Visste att det var liksom en ung, lovande spelare som har gjort det bra i damallsvenskan. Men hon var fortfarande ung, inte haft så lång tid på sig och liksom etablera sig. Kommer in i den här matchen mot, jag var ju där, i Rennes. Vilka var det vi mötte? Var det...
Det var premiären. Kan det ha varit Chile?
Det var det.
Det var när det var så himla regnigt.
Ja, precis. Mm. Men kommer in där och gör det här viktiga mål, förlösande målet. Mm. Där gick hon från att vara, får man säga, okänd till att nästan alla visste vem Janogy var.
För den breda massan.
Ja.
Ja. Man säger att fotbollen kanske, om vi säger att det är lite orättvist, för att det är ju inte så definitivt som ett plötsligt OS-lopp heller, utan det är många matcher varje vecka. Ja. Men där det, kanske definitionen ska vara, alltså helt okänd när säsongen startar och talk of the town när säsongen är slut, eller kort senare. Och vi ska ju sannolikt inte fastna vid honom, men där är ju Robin Jansson, måste väl nämnas. Mm. Det är en typisk sån, att när säsongen startar så är det bara närmast sörjande, kanske dels där han kommer ifrån i Dalsland och de som följer Oddevold som vet vem man är. Mm. Och ett halvår senare så är han backhjälte i ett guldlag i Allsvenskan. Mm. Det är ju ett genombrott ju. Och det här finns ju även i, det behöver ju inte vara sport eller fotboll. Det kan ju vara en journalist som får ett genombrott eller så. Jag tänker på Jan Guillou och IB-affären.
Ja.
Och då menar jag inte IB-affären som genombrott, utan hur den utvecklade sig. Jag behöver inte gå igenom IB-affären, en säkerhetstjänst. Det bevakas, det går över gränsen. Som Tankovic kanske hade sagt. Då kan man lyssna på P3 Dokumentär om IB-affären. Mm. Men han är ju en journalist som kanske några känner till. Och som avslöjar det här tillsammans med...
Vid den här tidpunkten?
Ja, vid den här tidpunkten. Ja. Tillsammans med Peter Bratt. Mm. Men det som verkligen får honom att få genombrottet, det är ju faktiskt att han åker i fängelse.
Precis.
Och det pratade
om det förra veckan, Blessing in Disguise.
Mm, det är ju nästan det för Jan Guillou. Han har ju inte varit sen att framhålla själv att det är nästan... vad kanske var bra för honom och är fängelse. Alltså, det gjorde ju att storyn fick oerhört mycket mer uppmärksamhet och att den når fler. Mm. Och han har sagt, alltså, många gånger har han suttit och så säger han då kanske att jag ägnade mig åt samhällsjournalistik och jag gjorde det så pass bra att jag då hamnade i fängelse. Nå, i ett fängelserum är du utelämnad till två saker. Bokläsande och masturbation. och då kan man då dels säga att det här leder till att Jan Guillou blir mycket mer känd. Mm. För att han blir då martyr nästan då. Ja, han gör det här så pass bra att staten slänger honom i fängelse. Mm. Och den andra delen är då, som han gärna har framhållit, apropå Blessing in Disguise då, är att han då för första gången han har lite tid över i finkan så testar han det här med att läsa deckare. Mm. Och han läser Sjöwall Wahlöös kriminalromaner, romanen om ett brott. Och tänker att det här har ju någonting. Mm. Och han blir då inspirerad och skapar succén Hamilton.
Just det.
Så. Mm. Det är ju något form av genombrott.
Ja, det att han åker i fängelse. Ja, absolut. Ja. Absolut.
Ja. Ja. Mm. Annars så undrar man ju också hur man ska följa upp ett genombrott. Mm. Det finns ju fler än Robin Jansson som har varit okända och som sen plötsligt, där har gått snabbt. Mm. För några år sedan hade vi här i Göteborg Mohamed Said, om du minns.
Ja. ÖIS-spelare.
Ja, mm. ÖIS-spelare som väl inledde säsongen i ÖIS U16-lag, tror jag. Mm. Och han hade ju en bakgrund som var lite speciell då som flykting. Och jag minns att jag läste i GP att hans mamma fortfarande sagt i flyktingläger. Han var väldigt ung, var han 16 eller 17 år kanske. Ja, ja. Och ingen vet vem han är. Han är med i något U16-lag, han flyttas upp i U18-lag. Det går bara bättre och bättre och bättre. Men klimaxet är då att när säsongen tar slut så är han i A-laget. Och han är inte bara i A-laget utan han skjuter ÖIS kvar i Superettan. Mm. Via mycket dramatisk kvalmatch mot Mjällby. Ja. Det kan man ju tala om ett genombrott. Mm. Även om det är på, det här är lite mer på lokal nivå. Mm. Hela Sverige, det är inte sådär att hela Sverige engagerar sig. Det är inget OS-silver så. Mm.
Sverige står inte stilla.
Nej, men för Örgryte supportrar och för oss som bara följer fotbollen så är det ju definitivt ett genombrott. Mm. Och där det går väldigt snabbt. Och kort senare så haglar anbuden och han är tränare ner och tränar med Real Sociedad. Och till slut så går han väl utomlands ändå. Senast jag såg om Mohamed Said så var han i Empolis juniorlag, primavera-lag. Mm. Ja, ja. Det har varit någon utlåningssväng till Belarus också, ja, tror jag. Aha. Och det behöver inte vara fel att spela i Empolis primavera-lag. Där kan man ju nästan undra, det här känner man sig svensk då när man undrar om det gick för snabbt.
Man skulle skynda långsamt.
Skynda långsamt, ja. Det är den svenskaste formuleringen,
ja, det är
som finns.
Ja, ja, det är det faktiskt.
Ja, nu är det viktigt att vi skyndar långsamt. Ja. Och han är ju bara 20 år. Ja. Det kan ju, alltså, det var ju folk som var beredda att avskriva Martin Ødegaard för några år sedan. Mm. Att det blev inte så mycket där i Real Madrid. Nej. Och nu så är det inte så många som säger så. Eller Alexander Isak till exempel.
Ja, absolut.
Han har fortfarande chansen. Mm. Men det är ju ett säsongsgenombrott att tala om.
Ja, absolut. Och man kan också då säga det att det här med att få det här, om vi säger om det är Mohamed Said eller om det är Ali i A Star Is Born och så. Men just att när man väl har fått det här mer eller mindre plötsliga genombrottet, det är ju förmågan sen att fortsätta utvecklas och inte liksom sen gå tillbaka. Det är ju det som är det normala. Det är ju normaltillståndet nästan är liksom i den dramaturgin, att man får en peak plötsligt, man gör skitbra i ett par månader och sen så går man tillbaka och så hittar man kanske sin jämna nivå som inte är så bra som absolut bästa.
Nej,
det är ju det vanliga.
Ja,
och att man... det är inte en härlig berättelse.
Nej, men nu närmar vi oss ju det som kanske heter One Hit Wonders då, uh-huh. Eller spelare som, vad gör de?
Dansar en sommar.
De dansar en sommar, ja. Uh-huh. Och där skulle nog många, om man tar uttrycket dansa en sommar.
Top of mind. Är väl ändå...
I vår generation.
Ja, i vår generation. Ja. Är det Schillaci?
Det skulle jag säga att det är.
Salvatore Schillaci.
Ja, som ju då är skyttekung i hemma-VM för Italien, i VM 90. Mm. Som inte är ordinarie när turneringen startar. Här kan man ju också diskutera om det här är ett genombrott. Han är med i Italiens VM-trupp. Det indikerar att han är en väldigt bra fotbollsspelare. Mm. Men visst, förväntningarna ligger ju kanske mer på Vialli och Mancini. Schillaci tar chansen när han får den. Precis som Ali vid mikrofonen. Och sen bara gasar han. Och när turneringen är slut så har han vunnit skytteligan. Dansade han en sommar? Hur gick det för honom sen? För han framhålls ju ofta som en sån. Sanningen är väl ibland lite mitt emellan.
Ja, grejen är väl att han var nu tar jag inte detta.
Var han sicilianare?
Ja, precis. Messina. höll han till i. Han var ju där. Han, jag tror att det var så att han vann. Vi snackade ju om detta för ett tag sedan när vi gjorde One Hit Wonders. Vi gjorde ett tema på detta.
Mm, det här är några år sedan.
Ja, några år sedan. Att han var ju ändå en jävligt liksom profilerad målskytt i Serie B. Och precis innan, tror jag.
Men det är ju ändå ett steg därifrån till att vara VMs skyttekung.
Absolut. Ja. Men han kommer in med inga förväntningar på sig.
Nej.
Han har ju knappt hunnit spela i Juventus innan han kom med i VM-truppen.
Han skulle kunna vara en sån där det är från Panini-albumet VM 90 där han inte är med. Han är kanske med, men precis. Du fattar.
En sån som,
man vet inte riktigt, kommer han med eller inte.
Exakt så. Och sen så har han det här magiska mästerskapet. Och så fortsätter han ju vänta, sen går det inte så bra för honom längre.
Ja, han gör väl, jag tror han gjorde ett mål till för Italien efter VM 90.
Testar han på Inter efter det, efter Juventus.
Just det.
Och sen så är det Japan, eller vad det är.
Men där är det kanske också alltså en fråga om inställning, hur man är. Det är intressant, jag skulle gärna prata med Schillaci om det här. Om man klarar av att se tillbaka på att jag var en spelare som hade en hög nivå. Och under en sommar så hände något otroligt. Då fick jag chansen och tog den och hamnade på en nivå jag inte kanske var på egentligen, men fick uppleva något fantastiskt. Eller om man är mer, alltså glaset är halvtomt, att man tänker att jag lyckades bara ut min potential den där sommaren, jagade förgäves den sen, men jag hittade den aldrig. Det är lätt att tänka att det är något deppigt då med såna one hit wonders, men de kanske, man ska försöka se det så att det finns väl otroligt många som de som var på samma nivå som aldrig fick dansa en sommar.
Ja, precis. Vad har du själv valt?
Mellan vad?
Nej, men om du
att få dansa en sommar och
dansa en sommar eller ha liksom mer en karriär som är
dansade Danny Drinkwater
en sommar. Du har inga liksom riktiga toppar, men därmed så du gnetar på i Messina i alla år.
Mm.
Du får inte vara med om VM:et, men du är hela tiden i Messina. Du har inte det här sen misslyckandet och höga förväntningar på dig, men du är hela tiden bra.
Mm.
Har du valt? Eller dansa en sommar riktigt jävla rejält alltså?
Det är klart att jag dansar en sommar.
Du gör det?
Ja, eller jag hade kanske varit väldigt uppskattad i Messina då.
Mm.
Och varit något av en lokal kultlirare.
Mm. Mm.
Men jag vet inte, jag tycker du måste ställa det mot lite hårdare. Det låter ju som om det ena valet är att vara, inte medioker, men lite anonym med ett extremt vulkanutbrott under till exempel ett mästerskap eller en säsong. Danny Drinkwater kan ju nämnas här. Alltså, han fick ändå vinna ligan med Leicester. Det är något otroligt. Det är därför det inte är så här, så skulle jag, om Rory Smith träffar honom så tycker jag att han skulle försöka få Drinkwater att omfamna den tanken att jag spelar inte så mycket nu i Aston Villa och det gick inte som du hoppades i Chelsea. Du kommer ju alltid ha Leicester 2015. FIFA.
Och då grekerna tjänat jävligt mycket pengar också.
Ja, greker som inte går något bra efter EM 2004, de byter väl inte bort det mot någonting.
Nej,
jag tycker alltså svaret är ganska givet, tycker jag. Det är ju fint att få dansa en sommar.
Ja, men det är just det där med att falla i glömskan. Ni gör inte Schillaci det heller.
Ja, 4 år senare hade vi Salenko då.
Ja,
han dansar ju inte ens en sommar, han dansar ju en match.
Det var helt otroligt. Man tänker inte på det tillräckligt ofta. Han dansade en match i VM.
Men som han dansade.
Så jävlar vad han dansade. Ja,
han dansade in 5 mål då, mot Kamerun. Och tillsammans med ett straffmål mot Sverige så räcker det till att vinna skytteligan. Jag ringde ju Salenko för några år sedan.
Ja. Du har inte kvar numret?
Nej, jag kollade faktiskt det, men det hade jag inte. Jag undrar om jag kan ha blivit uppringd. Men han mådde ju inte så bra då. Han var lite deppig i Kiev och hade lite tufft ekonomiskt. Och det var ju snack om huruvida han kanske skulle sälja sin gamla guldsko då, som han hade vunnit i VM 94.
Ja, det.
Och det var inte läge att försöka få honom att omfamna tanken att han skulle vara glad för att han fick dansa den här matchen. på ganska stapplig engelska. Men jag tycker att man ska försöka se det så, i alla fall. Det kanske är lättare utifrån.
I den här diskussionen kanske det ändå är värt att nämna Ben Bloom. Ben Bloom, vem är detta? Jo, det var en brittisk journalist som faktiskt, när Jürgen Klopp skulle lämna Borussia Dortmund vintern, våren där 2015, så är det nyhetschefen på, jag tror det var The Telegraph, som säger att Ben, vi skickar dig till Dortmund, presskonferens. Dortmund var ju ändå Dortmund då. Så du får rapportera från presskonferensen.
Live-rapportera.
Ja.
Han vågar, du är Leifby.
Ja, han vågar inte riktigt säga att jag kan ju inte tyska.
Eller så har han varit på ett antal presskonferenser arrangerade av UEFA och tänker att där finns ju headsets.
Ja, finns det.
Där kan man välja kanal 2 för att få engelsk simultantolk.
Just det. Men han sätter sig där på presskonferensen och hoppas väl fortfarande att det ska finnas en tolk. Nej. Och efter 2 minuter så inser han ju att jag fattar ingenting. Och varpå han då gör det väldigt bästa av situationen då. Han börjar liksom skriva på sin direkt feed ut på bloggen här på Telegraph att okej, den här presskonferensen är på tyska.
Det är inte bra för mig.
Jag förstår ingenting. Och sen så säger, går det någon minut, så nästa uppdatering så, nu har jag förstått ett ord. De sa energi. Fattar ni att det har någonting med energy att göra då?
Mm.
Och sen så nästa uppdatering är så, nu pratar de fortfarande tyska, men däremot så kan jag berätta att Jürgen Klopp öppnar en vattenflaska.
Just det. Ja. Och folk tycker då detta är väldigt kul.
Ja,
det och det han gör här, Ben Blom, är också det som vi var inne på för några veckor sedan, att han omfamnar punkteringen.
Mm.
Att han råkar ut för något som ser väldigt dåligt ut, men bestämmer sig och gräver det dåliga och ser om det kan finnas humor där i.
Precis så är det. Och han blir ju, och på tal om genombrott, plötsligt är han, detta blir jätteviralt.
Ja.
Dortmund som Twitterkonto, de omfamnar ju det här. Bildt omfamnar det här. Flera amerikanska, det är så här Good Morning Show, det når ju där, de är inte ens intresserade av soccer på det sättet. Men de tar ut detta. Här var det liksom en reporter som var utsänd på en presskonferens, en stor grej. Han fattade ingenting, men han gjorde någonting roligt av det.
Men vad skrev han för att folk fattade vad det var som var roligt? Alltså, han kunde till exempel skriva då, nu dras uppenbarligen ett tyskt skämt som går hem, för alla utom jag sitter och skrattar här inne.
Ja, men det var den lite tonen. Han drev lite med sig själv, att han var lite korkad, lite naiv, att han trodde han skulle lösa det här. Och sen så
han är en idiot
hittade han ett par stycken detaljer i det som hela tiden liksom lyftade på något sätt. Mm. Men läser man igenom idag, visst, man kan fnissa lite igen, men det är inte skitkul.
Ja, det händer i stunden som det blir kul.
Det är väl det som är grejen.
Och det jobbiga för Ben Blom är att han lyckas då under en dag, eller under en, han dansade en presskonferens.
Ja,
inte för att han är en dålig journalist idag, men han är inte talk of the town längre då. Och det jobbiga där är att det är inget som går att upprepa. Det är ingen nyhetschef som säger att nu tänker vi skicka dig till Japan för att där ska det vara presskonferens. Det är så kul. Du förstår ju ingenting. Åk och gör din grej, Ben. Då hade det inte kul längre. Det är ju överraskningen.
Otrolig sök då.
Nu sitter jag här igen. Japanerna pratar. Jag förstår ingenting. Och så ser man då hur liksom, det är inte alls många läsare.
Och kan ett ord på japanska, det är sushi. Ja. Det har de inte ens sagt.
Ja. Men han fick dansa en presskonferens.
Det fick jag göra. Jag vet inte vad som hände här. Det blev mörkt nere i källaren. Du gick, lämnade din stol, gick och tryckte på strömbrytaren. Nu är det kolsvärt. Det är lite ett sken från din dator som lyser upp ditt ansikte. Jag ser att du håller i mikrofonen. Du har en liten överraskning för mig. Har du puffat för?
Jag ser inte dig alls. Ser du mig?
Jag ser dig.
Det känns jobbigt. Jag har släckt ljuset här i källaren nu för jag vill ta med dig till mina januarinätter 2020. Mm.
Uh-huh.
Jag vet inte vilken av dem just det här är, men klockan är kanske 4:20 på natten, eller morgonen om man så vill. Jag har min son i famnen. Han är lugn, han skriker inte eller så, men det är långt ifrån någon sömn. Och jag sitter vid köksbordet, jag tittar ut i mörkret. Det är helt kolsvart där ute och jag vet att det ska vara kolsvart i många timmar till. Det är alldeles tyst i huset och jag får känslan av ensamhet då. Att bara jag är vaken. Men så hörs ett ljud. Det är en ambulanssiren på väg till eller från Sahlgrenska sjukhuset. Den här sirenen bryter stillheten och man skulle kunna tro då att sirenen låter hotfull. Den indikerar ju att någonting har hänt, något dåligt kanske, en olycka eller en hjärtattack eller vad vet jag. Men den betyder ju också att hjälp är på väg, eller hur?
Absolut, ja.
Och framförallt så blir den för mig en påminnelse om att saker pågår. Även denna januarinatt, överallt i Sverige pågår saker. Det kanske är nattsköterskor som har kafferast på skiftet. Det är städbilar som gnetar sig fram på vintergrusiga vägar. Det kan vara andra småbarnsföräldrar uppe i andra lägenheter eller hus. Någon kanske till och med på väg hem från krogen. Taxichaufförer som patrullerar gator runt om i landet. Och för mig så blir de här tankarna något av en trygghet. Och jag tänker sen på en av de finaste sångerna jag vet. En vintersaga. Känner du till den?
Mm.
Den är skriven av göteborgaren Ted Ström. Insjungen av en rad artister, bland andra Amanda Bergman, Jerry Williams och Monica Törnell. En kusttanker som stampar genom drivisen i Kvarken, ett träningspass på Ullevi i Dis. Gränsstation i Tornio och en gumma på en spark. Landsortsfyr där snöstormen drar in. En vintersaga det vet du, Anders, att den består då av en massa ögonblicksbilder från Sverige. Saker som pågår samtidigt, som var för sig inte låter så märkvärdiga. Till exempel då att ett stormpiskat Marstrand ber sitt paternoster. Men tillsammans med alla andra bilder så bildar de en helhet som på något sätt alltid gör mig lite rörd. Alltså en ensam Volvo sliter i motvinden på Körnbron. Bion i Pajala ger den sista färden. Och så den återkommande refrängen då hela tiden. Det är då som det stora vemodet rullar in och från havet blåser en isande gråkall vind. Det låter deppigt kanske. Det är då som det stora vemodet rullar in. Men för mig är det inte det. För mig är det trygghet i de där raderna och i det där vemodet och i alla de här ögonblicksbilderna. För jag kan dem allihop. Jag har liksom varit på de här ställena. Jag har kanske inte varit och sett den sista färden på biografen i Pajala, men ändå har jag gjort det. Om du förstår vad jag menar. Det går att byta ut mot andra platser i landet och andra biografer eller liknande. Och jag tror att det är just det här platsbeskrivningarna som gör att låten funkar så bra för mig. Att man nämner städerna och platserna. Jag får upp bilder i huvudet. Och det pendlar ju mellan att det är trevliga saker. Det är trevligt att bion i Pajala ger den sista färden. Och det är mörka saker det med. Det är en överdos på Skärholmens station. Och ibland är det bara snöfall över insnöade gårdar någonstans på Österlen. Minns du, Anders, arbetet med Offside Live förra året? Minns du hur vi lyssnade på en vintersaga då och faktiskt hade planer på att göra en fotbollsversion av den och ha med i föreställningen? Kommer du ihåg det?
Jag vill inte avbryta det, men absolut så var det. Vi funderade ganska länge på hur vi skulle kunna få in detta.
Ja, vi tyckte den var så fin då och jag tror att det var Jerry Williams version. Den ganska avskalade, men hans röst är ju som gjord för att sjunga den. Och vi spelade den högt hemma hos dig och så tänkte vi att det finns ju någonting med de här ögonblicksbilderna som staplas på varandra. Men vi skrotade den här idén. Mm. Jag tror att vi tyckte att det blev för mycket pekoral eller något liknande. Men jag har hela tiden känt att det fanns någonting och att i efterhand har jag tänkt att problemet var att vi blev lite fjäskiga kanske mot svensk fotboll. Vi försökte bara fylla den och stapla bild på bild med en massa bra saker som hände så att det blev endimensionellt. Vi missade liksom motvinden och kampen och slitet som ändå för den framåt. Det blev bara en platt berättelse om en massa fina saker som sker och så är det ju inte.
Fan vad du sågar oss själva nu. Ja.
Ja, men vi tog ju också bort den och vi gjorde nog rätt som skrotade den då. Mm. Men så satt jag där i mörkret och tänkte på den och dagen efter så lyssnade jag på den massa gånger och nu har jag gjort ett nytt försök då.
Oj.
En anspråkslös liten text med Ted Ströms underbara En vintersaga som förlaga då. Mm. Fast det här blir då en svensk fotbollssaga. Ögonblicksbilder som kanske eller kanske inte händer i Sverige under samma januaridag år 2020. Och jag har ju släckt ner här, dels för att jag ville ge dig en bild av hur det var när jag satt och funderade, men även för att det här känns lite vanskligt. Mm. Jag borde vara bättre förberedd än vad jag är. Borde jag ha övat? Jag borde definitivt ha musik. Och jag vet faktiskt inte hur det här kommer att bli, men jag tänker att jag kör ändå.
You got one chance.
Ja, är det det läget nu? Då ska jag försöka omfamna det då. Ja. Se om jag kan dansa ett podcastsegment och vara glad över det.
Jag tror du klarar det.
Ett korsband som slits sönder på ett konstgräs i Kristianstad. Inkassokrav på Malbackens kansli. Ett Cooper-test på Bosön. En skyttekung som sackar. Agentmöte på sportchefens kontor. Snålblåst som river i Landskrona luftets kinder. Lagfoto kaffe i Kungsör. En Malmöbo som firar sina 12 år och ett årskort. Försäsongsrök på Skytteholm. Det är så som den svenska fotbollen stretar på. Och från norr till söder gemensamt vi framåt gå. I Sundsvall räknas kronor för bollar, västar, koner. Kassören ligger vaken mitt i natten. En domare som joggar före skiftet på stationen. Lotter säljs av knattarna i Ljusdal. Kramforsbussen ryter på sin väg mot träningsmatchen. Gaisgården tänder sina ljus. En glidtackling i Kalmar och ett provspel går om intet. Debutantpulsen den skenar i Borås. Det är så som den svenska fotbollen stretar på. Och från norr till söder gemensamt vi framåt gå. En klubbstuga i Finspång, en furuvägg med vimplar, minnena av Chelsea 87. Spelar flykt i Ånge, men ett lag som räddas kvar av 7 pojkar på flykt i Medelpad. Vaktmästaren i Vittsjö har sitt gräs med sig i drömmen. Duggregn faller lätt på Örjans vall. Ett zonläger i Värmland, en våningssäng som svajar. Årsmöte i Faluns Folkets hus. Och det är så som den svenska fotbollen stretar på. Och från norr till söder gemensamt vi framåt gå. Det är så som den svenska fotbollen stretar på.
Ja, jag vet inte hur man ska runda av detta, Johan. Nästan lite tagen här. Väldigt vackert. Men vi har gjort det här avsnittet i samarbete med Korpen. Och vi vet att de finns där ute, de klubblösa. De som hoppas på silly season. De som missade januariturnén i år igen. Och alla väntar de på säsongstarten. Nu närmar den sig årets upplaga av korpfotbollen. Vad ska du spela i år? Gå in på korpen.se/fotboll och kolla vilket lag som behöver ditt bolltrollande denna säsongen. Eller varför inte starta ett nytt eget korplag? Det är möjligt. korpen.se/fotboll.
Och på måndag då, från och med måndag, så ligger ett nytt nummer av Offside ute på offside.org. Är man prenumerant får man det numret hem måndag, tisdag eller onsdag. I butik finns det från och med nästa torsdag. Mm. Det är alltid en vecka man är glad av när den kommer.
Ja, det är man. Det är alltid lite blandade.
Vi har inte så många sådana på året.
Nej, det är ju 6 gånger om året. Ja. Vi borde omfamna dem lite mer de veckorna.
Ja, vi försöker göra det den här gången.
Men vi hoppas verkligen att ni vill läsa detta. Detta är ju då lite av ett jubileumsnummer också, med tanke på att Offside fyller 20 år. Det låter ju också sjukt att säga det, att Offside har funnits i 20 år. Det har hänt rätt mycket på den tiden. Men vi har försökt göra lite saker som känns roliga och intressanta och ja, spännande, helt enkelt.
Jag vet inte hur väl vi lyckades, men ansatsen var ju att inte som ett klassiskt jubileumsnummer gräva så mycket i saker man redan har gjort. Mm. Att bara bli interna och kolla tillbaka på alla resor och reportage och kanske vända tillbaka till folk vi har skrivit om. Det har vi gjort kanske på några ställen på kort sätt, men framförallt så ville vi göra det som vi gör, presentera nya fotbollsläsningar. Mm. Och det vet jag att det finns massa bra där i. Sen hur de hänger ihop, jag känner helt ärligt att det kunde varit tydligare, men jag vet att det finns en massa bra reportage där i. Mm. Det är det vi ägnar oss åt. Liksom. Och på ett sätt är det en ganska bra sätt att fira 20 år, mm, att man presenterar nya reportage, mm, för det är det vi vill göra.
Så är det. Med detta sagt så önskar vi er en fortsatt trevlig vecka, så hörs vi av nästa onsdag. Ta hand om er!